i att vilka ni är i Herren, men också att, att söka hans ansikte, men att vara och leva som lärjungar i Sverige idag liksom. Så lärjungarskap, jag pratar lite, jag tycker att jag pratar extremt högt och jag har svårt att liksom gå ner.
Ska jag sänka lite?
Så att jag blir lite exalterad så här. Så nu blir det. Så att du kan så. Ja. Men lärjungarskap och att utmanas är att det handlar inte bara om kunskap, utan det handlar också om karaktär. Att växa i din karaktär, att växa i kärlek och att växa i de gåvor som Herren har lagt ner i dig. Och då vet du ju så att med alla människor som har tagit emot Jesus som Herre, är döpta, så är du det. Har du tagit emot och bekänt Jesus som Herre?
Mm.
Ja. Några i alla fall. Och om du är döpt, är du det?
Ja.
Ja, det också. Då har du fått den helige ande, vet du. Då bor den helige ande i dig. Och i och med att den helige ande i dig, så har Herren också utrustat dig med speciella talanger, gåvor som han har lagt ner i dig. Som inte handlar om att de är till speciella liksom kristna, som är jättefrumma och jätteduktiga, utan han, det är det som är nåd. Det är det som är nåd, att han ger dem till alla. Och han ger dem även till dig som känner att Och vi behöver skaka av oss. Här finns det ju ett täcke som ligger över vårt land som heter jantelag, som präglar oss mycket som folk. Det finns andra krafter och herravälden och makter som också präglar oss, men vi ska inte gå in så jättemycket på det. Men en sån tydlig kraft som präglar oss och som också präglar Guds folk är jante. Och den behöver vi skaka av oss, för vi läser ingenting om jante i Guds ord, utan det handlar snarare om att spring det lopp som Herren har lagt ner och lagt framför dig. Att inte jämföra sig. Det finns en sån förbannelse som är, ligger upp, jämförelsens förbannelse. Sen så ska vi sporra varandra och uppmuntra varandra, och jag kan bli liksom uppmuntrad och taggad av andra, av kristinnor och kristna som har sprungit före mig och som jag får ha som förebilder, men jag kan inte jämföra mig med dem på det sättet så att, att det skapar liksom att det håller mig tillbaka eller håller dig tillbaka. För när vi möts så här, du ser ju inte min kamp, du ser inte min smärta, du ser inte vad som skedde igår, eller hur? Och ändå så har vi så lätt för att döma varandra, antingen att döma varandra eller att höja upp varandra. Vi hamnar väldigt sällan mitt i prick. Antingen ser vi ner på varandra eller så höjer vi upp varandra och tänker liksom, så där bara kan jag aldrig vara. Men det är ju för att vi ser inte in i varandras liv, och vi ser inte att någon som kanske snubblade in hit, inte bokstavligen men liksom andligt, själsligt, liksom så, snubblade in hit, och så dömer vi dem för att de tog pizzan slarvigt liksom. Men där vi kanske ens bara ska vara fantastiskt att de ens är här överhuvudtaget. Så om vi kan i våra sammanhang be om och att få komma ur det här med jante. Åh, vilken befrielse. Och här att hitta ett självförtroende som inte är byggt på min prestation, utan från predikan innan i morse, i Kristus. Ett självförtroende är alltid förankrat i Kristus, vilka vi är i honom. Om man ska presentera sig så är det ju ibland så här man presenterar, vad heter du? Jag är Marilis, jag är 43 år, jag är gift och det är så här bla bla bla. Ett annat sätt att presentera sig, det är ju också att säga, jag är förlåten, jag är ett Guds barn, jag tillhör konungarnas konung och herrarnas herre. Jag har ett evigt liv att vänta, jag är en evighetsvarelse, jag är genomälskad. Från liksom lilltån och ända upp till liksom hårstrån. Alla mina hårstrån är räknade på mitt huvud. Varje dag är jag sedd, känd och liksom älskad. Det är ett annat sätt. Det är vem jag är. Det är egentligen vem jag är och det är vem du är. Det är ett annat sätt att presentera sig. Om vi kunde komma in i det. I Johannes 15 så talar Jesus. Och han talar och förklarar vem han är. Och han använder fantastiska ord om trädet och grenarna. Och då så finns det ett litet ord som återkommer hela tiden. Vet ni vad det är? Som gör hela skillnaden. I. Läs Johannes 15 och se hur många gånger i finns. Tala som att min var kvar i mig. Håll fast vid mig. Så att er glädje ska vara fullkomlig. Bli i, var i mig. I mig. Hela tiden. Jag är grenarna. Jag är ner grenarna. Jag är trädet och så vidare. Att vara kvar i, hålla fast vid honom. I honom. Vara i, att ha vår identitet i honom. Och när vi talar om att växa och talar om växa som lärjungar, så återigen att vi kan lura oss med det här med kunskap. Jag skulle säga att den största växten vi kan göra som lärjungar, det är att leda någon annan till tro. Att göra lärjungar som gör lärjungar som gör lärjungar som gör lärjungar. När Jesus säger Matteus 28 så säger han, gå därför ut. Och vad skulle vi göra? Och gör lärjungar. Ja, och vittna och dela och berätta om vem han är. När han säger det i Matteus 28 som vi kallar för missionsbefallningen, så är det just inte ett förslag som Jesus säger. Att om ni skulle orka, eller om ni har tid över, eller om för er som är extra andliga, liksom, kanske du Petrus, du är ju helt liksom massa hett temperament Petrus, så du kan gå ut. Nej, utan han säger till alla. Och det är inte ett förslag, utan det är just en befallning. Och liksom missionsbefallningen, som vi också läses varje gång vi har dop, det är inte bara liksom den, utan varje evangelium avslutas med en kallelse utav att få kraft från den helige ande. Matteus, Markus avslutar med gå ut liksom, och de här tecknen ska följa er. Ni ska gå ut i hela världen, eller hur? I Lukas så talas det också om att Jesus, han säger liksom gå ut. Johannes avslutar med min frid ger jag. Han, det står, och det står helt ljuvligt i Johannes. Så att Jesus, han andades på dem. Och så fick de ta emot helig ande. Gå ut. Och så är apostlagärningarna 1-8. Som jag skulle säga den sista liksom följer på 5 missionsbefallningar egentligen. I apostlagärningarna 1-8. Första 1-8 så står det, stanna kvar här först så ska ni få ta emot den helige ande, säger Jesus. Och sen när ni har fått ta emot den helige ande så ska ni gå ut, vart då? Jo, i fast i Samarien, Judén. Och så till hela jordens yttersta gräns. Börja i närområdet, sen vidare och sen till jordens yttersta gräns. Det är vår kallelse. Som vi jobbar i Östersund nu, så har vi gjort så att vi har satt Alfa i centrum utav hur vi tänker som gemenskap. Och det säger jag inte bara, jag börjar och har börjat jobba på Alfa Sverige som inspiratör. Men det här, så här har vi gjort långt tidigare. Och just Alfa har vi satt som i centrum, därför att när vi kallade som lärjungar att göra lärjungar, så ser jag att Alfa är liksom, det har vi bara sett varit ett suveränt redskap för att göra lärjungar, för att växa i tron och att komma bort ifrån att jag behöver ännu mer kunskap, utan snarare hur kan jag ge vidare det som jag fått som gåva, ge det vidare som gåva. Det jag har fått ta emot från Herren, om det så bara är det här lilla, ge det vidare direkt. Sitt inte och bär på det själv, utan ge det vidare direkt. Så vi har satt det liksom i centrum, både utifrån att tänka lärjungaskap, men också tänka nya människor. Och det har varit så otroligt att få se en del som har varit kristna länge. För man har peppat dem komma med och gå en alfakurs. Och få sitta och dela och samtala kring det som är viktigt på riktigt. Tillsammans med människor som är sökande. Alltså den här glädjen av att få se när de kommer ut liksom efter. Ah, det här var det bästa jag har gjort någonsin i hela mitt liv. Så att få vara samtalsledare på Alfa. Och det vi har sett är att ja, men, när du ger det som du har fått ifrån Herren vidare så växer du också. Då blir det inte bara en växt som är här, utan det blir också en växt där du direkt bara får ge vidare det som du har fått. Och det nu för ett år sedan så var det en kille som han går på universitetet, pluggat psykolog. Han kom med bara för att han hade hittat Alfa-kursen på Facebook. Och han trillade in och han ställde så fruktansvärt svåra frågor. En av samtalsledarna när jag gick förbi liksom, så bara tänkte jag att tack och lov att jag inte sitter i den gruppen alltså. Så det var så svåra alltså på så hög nivå. Han är 26 år killen. Jag har alltid varit en sökare, men jag har aldrig hittat liksom, och så hittade jag detta och så bara, och ungefär gång 5 så kommer han till tro. Men säger inte det direkt liksom så här. Och sen så ganska i slutet av kursen så säger han bara så här på en under till de andra samtalsledarna och sitter och säger, ja men jag är ju kristen nu, så att, och de bara vad sa du? Ja men alltså jag är kristen nu. Va? När hände detta? Ja, men det var efter den där bibelgången. Så jag bara gick hem och sen så bad jag till Jesus. Och så kom han och sen så, och så man var okej. Okay, underbart. Och så under sommaren få med och döpa honom. Och sen efter det får finnas med. Då är jag med i en sån här lärjungargrupp som jag har, medvandrargrupp. Och får lärjungarträna honom. Två andra grabbar som lärjungarträna honom. Och det han gör nu är att han tar med sig sin som han är fadder för på universitetet, Filip, som kommer och är med på nästa alfakurs nu, och där Viktor då är samtalsledare för Filip, och att få se den gången, och där man bara, ja men det är helt det här, det är så här ett kristet liv är kallat att leva, att inte sätta Viktor på vänt och säga så Viktor, nu ska du gå bibelskola och sen så ska du läsa de här 3 kommentarerna och sen ska du göra detta och detta och detta, och sen om 5 år så skulle du kunna komma in och vara samtalsledare på Alfa, för då har du nu svar på alla frågor som eventuellt kan komma in. Absolut inte, utan att direkt sätta in Filip som, för att det är det som är normal kristendom. Att när du har fått ta emot någonting, att få ge det vidare och göra det direkt. Så. Och här vill jag bara upp med, jag vet att ni startar en alfakurs på onsdag. Och i Ängelholm när jag jobbar där så var det ett gäng äldre damer som jag bara peppar. Men klart att ni ska vara äldre. Nej, vi har varit frälsta hela livet, Marie-Louise. Nej, sa de inte, men på den dialekten. Men nej. Så bara, ja men gå nu. Så satte vi dem i en egen samtalsgrupp. Och det var, alltså, och de grät, vet du. Och de sa, och vi har fått ställa frågor som vi aldrig har fått. Jag vet inte, jag har suttit på 150 predikningar, var det en äldre dam som sa. Men jag har aldrig kunnat ställa de här frågorna. Och det blev en sån växt i deras liv. Och en av dem tog med sig en änka som bodde i samma trappuppgång med och tog med. Och jag bara, du vet det Maj, att du är evangelist va? Sa till henne. Nej, det är jag absolut inte. Det skulle aldrig falla mig in. Men nu har hon tagit med den andra som också ska komma med. Och sen så har jag den tredje i trappuppgången. Ska också följa med på det. Jaja, nej, du är inte alls evangelist. Nej, det är du inte alls Maj. Nej, aldrig. Skulle aldrig liksom erkänna det överhuvudtaget. Men att få se det flödet och att få ge det vidare. Om du har varit med Jesus så har du någonting att säga. Den här, vänner. Nu kan ni bli irriterade på mig och det är okej. Men om du har varit med Jesus så har du någonting att säga. Och ibland har vi ett folk, ett gudsfolk, som jag skulle säga ibland andligt är anorektiska. Därför att det är så länge sedan vi åt. När Jesus han säger att han är livets bröd, så är det inte bara liksom att något flummigt där ute, utan att Jesus är livets bröd. Han är det bröd som vi behöver äta varje dag. Varje dag. Så om du har varit med honom så har du någonting att säga. Och även ditt lilla, det räcker. Det räcker. Ditt självförtroende är inte utifrån dina prestationer, utan ifrån vem du är i Kristus. Och att dela. Många gånger har vi ett dåligt självförtroende i att dela tron med våra vänner. Eller dela tron därför att vi har kanske varit med om andliga övergrepp. Vi har kanske varit med om att se väldigt många dåliga exempel. Det har kanske funnits en bundenhet eller ett locket på i våra olika sammanhang. Vi kan ha kommit och haft en historia. Vi kan ha misslyckade försök bakom oss. Och så är det det som vi bär med oss. Istället för att bära med oss att det spelar egentligen ingen roll hur många gånger du faller. Utan det viktiga är att du reser dig upp igen. Det är riktningen i ditt liv som spelar roll. Det är riktningen som du vittnar om. Det är inte att du strösslar lite nåd över ditt liv och att du kan bete dig hur som helst. Utan det är riktningen att du får lov att tillhöra Jesus. Det är det som är det viktiga. Och det är det vi vittnar om. Det är det vi delar med oss om. Avstånd till Herren, det sker av sig själv. Det är ingenting som vi behöver liksom jobba på, utan avstånd sker av sig själv. Genom att inte göra någonting. Det är närheten som vi behöver jobba på. Och så är det med alla relationer. Här kan jag bara sätter egentligen ett jag dukat bord för er att fortsätta att samtala om. Tänker jag i församlingen. Och kanske provocerar jag för att kunna väcka liksom frågor som vi kan gå vidare med och prata om. Eftersom ni ändå har herdar här, så det är jättebra. Hjälper vi familjer i att leva? Hjälper vi familjer? Hjälper vi unga att leva lärjungaliv? Eller splittrar vi dem ännu mer? Är vi en kyrka som centrerar kring Kristus? Eller är vi en kyrka som centrerar kring verksamhet? Verksamhet ska alltid vara till för att tjäna människor, för att leda dem till Kristus. Inte för att hålla oss upptagna. Busy liksom. Jag tänker ett judiskt tankemönster utifrån Johannes 15. Det är att hålla fast, bli kvar. Men det handlar ju inte om att anpassa sig till en kristen kultur. Eller till kristna värdegrunder. Utan det handlar ju om ett förvandlat liv. Det handlar om ett förvandlat liv. Det handlar ju om att jag har dött med Kristus och uppstått till ett nytt liv. Som vi läser i Kolosserbrevet. Det handlar om djupgående förändringar i våra liv. På djupet. Jag skulle vilja säga att jag vill hellre vara upptagen med och fokuserad på djupgående förändringar hos några få än ytliga förändringar hos många. Så här är också hur vi bygger vår kyrka, hur vi tänker Kristi kropp. Är vi mer upptagna av att samla många? Eller är vi upptagna med att faktiskt liksom djupgående förändringar hos några få? Jag lärjungar tränar hellre 3 personer än att samla 30 till någonting som... Ja, vad blir det? Vad blir det av? Vad är det för frukt? Vad ser vi frukten av det? Älskar jag Jesus mer? Eller var det, kunde jag lika gärna varit utan det? När vi kommer samman, står det i Hebreerbrevet, så har vi alla någonting att bidra med. det är också, hur rustar vi Kristi kropp? Så att vi alla har någonting att bidra med när vi kommer samman. Många av våra kyrkor så ser det ut istället så att vi kan skriva att vi ber. Vi har bönesamlingar, men i själva verket så är det några få som ber. Men så lurar vi oss och säger, men vi är en bedjande församling. Men det är kanske bara få som faktiskt ber. Vi alla församlingar har egentligen det här med att vi ska göra nya lärjungar. Men det kanske är 2% utav Sveriges kristna som faktiskt förstår i att göra nya lärjungar. Konkret och praktiskt. Det är några få som ber, det är några få som går ut kanske. Men de flesta utav oss går mest på gudstjänst. Och jag säger inte att det är inte fel att gå på gudstjänst. Men varför kommer vi på gudstjänsten? Är det för att få tröst? Eller är det för att bli rustade? För att ge vidare det liv som Jesus har gett till oss. Ge som gåva det som du har fått som gåva. Vi har en kyrka som säger, och vi sätter gudstjänsten i centrum. Men ingenstans i Bibeln talas det om att sätta gudstjänsten i centrum, utan det talas om att sätta Jesus i centrum. Det är Jesus som är det viktiga. Det är att sätta honom i centrum. Det är inte något magiskt i liksom att sätta gudstjänsten i centrum. Utan det är Herren som vi ska sätta i centrum. Det är han som vi ska sätta i centrum. Vi behöver kanske tänka mer kring att samla få och att verkligen lärjungar träna dem. De flesta möten som Jesus hade var med några få. 3/4 av de mötena, det finns ungefär 63 tillfällen i Nya Testamentet eller evangelierna när Jesus pratar med människor. 3/4 av dem är med bara de 12. 3/4 är bara de 12. Att ge upp, vi behöver ge upp det här att allting ska vara så perfekt och vi ska vara så färdiga. Och istället lärjungaträna utifrån vilka vi är. Och du lärjungaträner dig liksom när du ger vidare det som du har fått. När du ger vidare det som du har fått. Att se längtan i människor, vad människor längtar efter, skulle jag säga är viktigare än kompetens. Vi är ju ett kompetenssamhälle. Det ska vara så perfekt. Vi ska vara färdiga och vi ska ha kompetens. Kompetens kan du lära dig. Längtan kan du inte lära dig. Längtan har du. Längtan finns där. Så uppmuntra längtan. Och som jag sa tidigare, men jag har inte kanske ens någon längtan. Titta, vad längtar jag? Jag längtar efter för att det här ska ta slut. Kanske någon som sitter här. Snart är det färdigt. Ja, men be om att få längtan. Då. Vad har jag för längtan? Vad finns det djupa sätt? Vad har du lagt ner i mig? Är det någonting som jag har glömt? Det kanske är sedan unga år som du har talat till mig, Herre. Vad finns det för någonting? Okej? När vi sätter, istället att ge vidare, vi tänker, de flesta... Aha. Tack. Åh, så är du så stark. Det här är 4 saker som vi som kyrka säger. Det är alla överens om. Det här är är det som vi alla, som de flesta kyrkor är överens om, att vi liksom fyra ben som vi ska ha. Mission, och det här läser vi om i kyrkoordningen, bland annat. Uttryckt på lite annat sätt. Men vi vill ha mission på något sätt, ge Jesus vidare. Gemenskap, lärjungaskap, liksom växa i vår tro. Och gudstjänst, tillbedjan gudstjänst. Det som vi ofta gör, det är att vi sätter tillbedjan gudstjänst i mitten. Och utifrån detta, gudstjänsten, så ska allt det andra ske. Då tänker vi så här, att utifrån gudstjänsten så ska vi också ha gemenskap. Vi har samlats kring Jesus och har gudstjänst. Men också, och så har vi kyrkfika, eller vi har en sån här dag, så har vi pizza och så ska vi prata och ha gemenskap. Så. Vi tänker att vi tar med oss människor till gudstjänsten så, och delar Jesus vidare. Och så tänker vi också att på något sätt så ska lärjungaskapet formas på gudstjänsten. Gärna med en väldigt utmanande och inspirerande predikan så att man inte somnar liksom under och så. Så när vi sätter detta som centrum, gudstjänst, så blir det ofta så att någon form av otillfredsställelse. För inte att, att det här liksom, den skulle vara oviktig, men formar vi verkligen gemenskap på kyrkkaffet? Många gånger så är det allting annat man pratar om. Inte egentligen det som vi har, som verkligen är viktigt. Lärjungaträningen, ja tyvärr även som predikant så vet jag att det är väldigt få predikningar. Predikning är en färskvara. Det är väldigt få predikningar som verkligen sätter sig. Ja, mission, de stackars få som kanske eventuellt trillar in. Ja, men fastnar de. Och ibland så kan man känna, kan jag ta med mig mina grannar nu på den här gudstjänsten? Jag vet ju inte riktigt, eller blir det bra, eller så här. Det blir ofta konkurrenstänkande, vi tycker att gudstjänsten är inte så bra, det är inte så bra musik, eller vi håller på och funderar på ämnena, ska det vara salmo, ska det vara lovsång, och jag gillar inte den här typen av musik. Det är ofta på samma tid, det blir någon form av konkurrenstänkande, helt enkelt. Om vi istället sätter faktiskt mission i det som får vara i centrum. Jag säger inte att det är viktigare. Jag säger bara om det får påverka gudstjänsten, gemenskapen och lärjungaträningen. Så kommer lärjungaträning, gemenskap och gudstjänst i sin rätta funktion. Och kommer fram på sitt rätta sätt. För när vi vet att vi som kyrka är centrerade kring att göra människor till lärjungar, så vet vi att vi behöver gudstjänsten. Vi behöver samlas till festen. Vi behöver samlas till gemenskapen. Vi behöver sätta honom i centrum. Jag behöver liksom, då kommer gudstjänsten till sin rätta fokus liksom. Vi vet att när vi tänker mission så blir inte gemenskapen en klubb för inbördes på undran. Utan precis på samma sätt som man tänker med alfa. Att få lära känna nya människor, att det är ett inflöde. Och att gemenskapen handlar om att jag bjuder in människor in i vår gemenskap där vi sätter Jesus i centrum. Det är han som är i centrum. Lärjungaträningen blir att helt plötsligt så får min bibelläsning, mitt böneliv en annan funktion utifrån att jag vet att jag är kallad att ge det vidare som jag har fått. Det lilla jag har fått är jag kallad att ge vidare. En helt annan spänst. Så, en helt annan spänst. Det här, fundera på detta. Jag har ju säkert inte alls rätt. Att ge vidare evangeliet, ska jag bara säga någonting om andligt självförtroende och föräldraskap. Det här är lika mycket till dig som inte är förälder eller som har kommit liksom förbi den åldern. Jag möter, vi kan ha så mycket sorg kring det här med barn och tro utifrån att vi kanske själva har barn som inte längre är med på vägen. Eller som öppet har sagt att vi vill inte följa med till kyrkan eller vi tror inte. Och i ett försök att kanske lindra den smärtan så har vi gjort att vi inte pratar om det så mycket då. För vi kanske sårar någon. Vi kanske sårar någon, det tar så djupt. Därför att varje förälder vet att vi vill det bästa för våra barn. Och det är en sån djup sorg när man inte kan dela det med de som man verkligen älskar. Eller så är det som i min generation, att det är så starkt yttre tryck av att jag är uppfostrad med att det jag ska ge vidare till mina barn är att de ska ju bli självständiga. Det är det som är fostran liksom. Självständiga, trygga varelser. Så. Människor, inte bara varelser, utan inga maskar, utan det är människor. Så. Och i det så, och att du ska inte påverka dina barn. Det är också en sån, påverka inte barnen utan de ska få välja själva. Också ett uttryck för tidigare generationer där man kanske upplevt en väldigt stark påverkan. Så det blir alltid så, pendeln slår liksom över. Det jag märker är ofta att när jag pratar med människor och föräldrar i min generation är att vi har totalt kapitulerat ibland att ge tron vidare. Vi tänker, jag är ju inte uppvuxen i en kristen familj. Medan min man är det. Och innan vi fick barn så pratade vi väldigt mycket om hur vill vi, om vi får barn, ge vidare tron. Och vi fick också mycket råd. Så jag är tacksam för det, för annars hade jag inte stått där jag står idag. Att det är andras erfarenhet som jag förstår på. Så ära till dem, inte till mig alls. Någonstans så är även en blind höna kan ju hitta ett korn ibland. Och det som vi sa väldigt tydligt och som vi fick undervisning om är att det viktigaste för barnen, det är inte att lära känna liksom patriarkerna eller Daniel i Lejongruppen eller kunna liksom sitt gamla testamente. Utan det viktigaste för barnen, det är att lära känna Jesus och hans kärlek. Det är att erfara den helige ande. Det är så många bibelberättelser som vi kan fundera på. Att ska vi ens berätta det för barnen? Och att vi börjar vaccinera dem för evangeliet. Alldeles för tidigt. De kanske inte behöver veta om Daniel i Lejongruppen. Det är egentligen en fruktansvärd berättelse. Men det de behöver erfara är den helige ande. Så hur kan vi skapa en atmosfär i våra hem där de kan få uppleva den helige ande och få lära känna Kristi kärlek i hemmet? Så det har vi satt som en jättetydlig plus att, vet ni vad? Det viktigaste är inte att Gabriel, Rebecca och Esther blir självständiga. Det kommer att ske av sig själv. Det viktigaste är att de älskar Jesus. Jag kommer att fostra dem och vi fostrar dem att lära känna Jesus. Att vara lärjungar. För allt det andra, det får de alla andra timmar när de är i skolan. Utan vi vill ge dem Jesus så mycket det bara går. Och massa nåd och massa kärlek. Och äkthet. Och att slappna av är att säga, för nu är de ju prästabarn, stackarna. Och att få slappna av i att se att ja, men de kan ibland säga att det är så tråkigt att gå till kyrkan. Och där vi bara, ja, det är det. Det tycker vi med. Tycker inte ni det ibland? Eller? Nej, aldrig hänt. Ni har som bra församling. Men alltså ibland så är det bara jättetråkigt. Och man skulle hellre vilja stanna hemma och äta våfflor och dricka kaffe eller någonting. Men man går. Och där vi säger till dem, ja det är tråkigt ibland tycker vi med. Men det är samma som att borsta tänderna. Det är också tråkigt ibland. Men vi gör det. Och för oss så har vi gjort det. Vi går till kyrkan därför att det är en viktig del av vår familj. Det är någonting som vi har satt tillsammans. Precis som när vi borstar tänderna. Och alla köper det. Okej. Och vi har långt till kyrkan. Vi får köra 40 minuter minst. Varje söndag. Så, där. Att slappna av, att ge Jesus kärlek och inte backa. ibland så märker jag också att vi blandar ihop småbarnsåldern och tonårsåldern. Alltså att vi håller på och diskuterar med småbarn och vi skäller på tonåringarna när det egentligen är tvärtom. Nu ska jag bara förbli. Vi håller ju på liksom och ja, så Esther, nu ska du ta på dig skorna. Varför då? Jo, för att annars blir du blöt och det blir blöt så här, och så börjar man diskutera jättemycket. Det är ju, vi uppfostrade så, vi, de här 70-talistföräldrarna. Vi ska diskutera liksom med en treåring. Det ska man inte göra, utan man bara, du ska ta på dig skorna så. Ibland beter vi oss så också mot våra tonåringar. Du ska med till kyrkan. Nej, utan hitta, det är inte dem vi ska skälla på, utan där att hitta argumenten istället. Att hitta samtalet. Att hitta de djupa frågorna och samtalen. Att läsa Bibeln tillsammans. Jag har en kompis nu som brottas jättemycket med sin tonårsdotter. Och som bara säger så här, men hon har slutat, hon vill inte att jag ska be längre för henne. Att vi ska be aftonbön längre. Och där jag bara uppmuntrar dem och säger, ja men ge det bästa du har till dina barn. Du behöver inte säga till din dotter att hon måste be med. Men att faktiskt våga säga att så länge du bor här hemma så vill jag välsigna dig. Du behöver inte tro någonting överhuvudtaget, men jag vill välsigna dig. Och så fortsätta att göra det. Inte backa, inte stå tillbaka, utan att fortsätta. Och nu bara för någon vecka sedan så sa jag, tack, tack, ja. Och hon säger inte nej, liksom, nej. Jag tror inte hon kommer säga nej. Så länge vi gör, om vi gör det för att regler och hårdhet, men om vi gör det för att välsigna och ge Jesus kärlek. Där, stå där. Mm. Det finns mycket mer att säga. Någon kommentar, fundering på detta? Innan vi går in i en avslutande del.
Ja. Jag har just den situationen. Mina 11- och 13-åringar pojkar, de vill inte följa med längre.
Ja.
Och jag tänker bara hela tiden, det är fint vad du säger, för ni är två kristna föräldrar. Ja. Sin man är inte troende.
Nej.
Och där sitter jag.
Ja. Ja. Då, jag mm. ja. Och där är jättesvårt.
För hur ska vi visa på, eller ge dem den heliga anden när min man inte tror?
Ja. Men där skulle jag uppmuntra dig att kanske hitta tillfällen när du är att göra någonting med barnen själv. Så, där du har möjlighet att bara intressera dig för dem och deras tankar. Allt ifrån att, kan jag bjuda er på fika? Och så kan vi sitta och alltså på café. Alltså hitta de tillfällena. Sen så vet jag inte hur det ser ut hemma hos dig. Då skulle vi behöva prata ännu mer liksom, hur din man, om det är väldigt emot eller om det
nej,
finns...
Nej, han är inte emot. Han är bara fine att du tror, men ja. Jag tror inte. Ja, jag får men... bara hur form som jag vill. Och han är glad om de följer med till kyrkan och har en lugn söndag.
Ja. Ja. Nummer ett är ju att dela din börda och smärta med några andra att be tillsammans med. Och be för dina barn. För att det är inte bara ditt ansvar, utan det är församlingens ansvar också.
Det var huvudsakligen Guds ansvar.
Det är Guds ansvar, absolut. Han älskar dem och har liksom det yttersta ansvaret, såklart. Men där att vara en, det är också att vara ensamstående förälder. Man är ju i en utsatt situation också om man lever själv. Så. Och där skulle jag extra begära liksom bönehjälp och be för dina barn. Jag själv, några jag ber för som jag har bett för i 20 år nu, och jag ser ingen utveckling alls, men jag fortsätter att be och jag vet att det finns fler som ber tillsammans med mig. Sen så tror jag mycket, för många av oss brottas med det här att, ja, men hur når vi våra barn? Och då att verkligen visa intresse för dem. Visa intresse för deras tankar och att avsätta lite lyxtid. Och att faktiskt bara säga, om det är något bibelord eller någonting, att det här vill jag ge till er. Och även om de verkar totalt ointresserade, man får vara modig. Jag vet det. Men totalt, jag lever i motsatssituation till mina föräldrar. Så att om de är totalt ointresserade, att ändå bara att inte ge upp i det. Och mycket är ju för barn att veta vad är de intresserade, att visa sig intresserade av deras värld.
Det är svårt nog.
Ja, det är det. Och det är där vi behöver varandra. Och jag tror mycket också, som vi har gjort, så har vi samtalat också mycket föräldrar, haft föräldragrupper. Vi har ju ofta föräldragrupper när vi ska så här lära dig att amma och byta blöja och sådär. Och där kan jag känna i efterhand, ja men det lär man sig väl. Alltså, så, det är ju sen när de blir äldre, hjälp, då behöver jag hjälp liksom. Så där har också varit en mycket att få dela erfarenheter och tips, få tips från andra föräldrar, så här gör vi och så. Också med när man är i liknande situation. Så. Mm. Var någon mer? Tack.
Ja, du var kanske bara för.
Jag vet inte.
Jag har inte heller.
Ja. Nej, men jag tänker också att vår kärlek så är vi några föräldrar som har svårt. Alltså, vi har barn som är uppvuxna i kyrkan. Och, men jag tänker också att det inte får bli någon prestation i det. Att de som inte får med sina barn, att man ska känna att man är en dålig förälder. För jag tror att man kan känna så. Mm. Alltså, liksom, har jag misslyckats? Eller är det något fel? Eller är det något alltså, du vet att man
kommer direkt. Det kommer direkt. Skammen är jättestark.
Ja, men våra barn ska också att det är en frigörelseprocess också. Mm. Och att det kan vara sunt ibland. Nej, men jag vill inte hänga där med pappa. Och jag vill liksom kunna, som jag vet att mina barn tror, men att de får hitta sin tro. Mm. Så att det inte blir något som man fröver på barnen. Utan de ska hitta sin väg. Men också se som församling, vad kan vi göra för att det får inte vara en väg, utan jag tror också att de behöver hitta sin uppgift i församlingen. För så känner jag, hade inte jag haft uppgift här i församlingen, så att jag hade gått. För jag vill känna, jag vill en kristig kropp överkomma en funktion, och likaså är det med våra barn.
Och jag tror också där att våga tänka att, inte tänka att man ska vara 18 när man har en funktion, utan tänka långt ner i åldrarna. Att se, för jag såg hur våra barn kom loss mycket i kärnande när vi började sätta dem som samtalsledare. Och där fanns samtalsledare som var 12 år gamla i den gemenskapen som vi har. Så. Sen funkar det inte för alla, så jag, inte alls. Jag tror det handlar jättemycket om att vi behöver börja prata om detta. Därför att när vi inte, det är skammen kommer och vi är så lätt inne i prestation. Även om vi inte vill det så kommer det. Och om vi börjar prata om det och börjar dela och dela vår smärta och dela vår vånda, så är det också enklare för oss att liksom... för fienden kommer ju alltid och vill splittra, döda och förgöra. Så där kan vi också se, okej, är det splittring? Upplever jag skam? Döda min frimodighet? Men var kommer detta ifrån? Och där finns ju också en tydlig koppling i vår bekänna, att tala ut, att vi har syndabekännelsen varje söndag. Varför är det? Jo, för att när vi talar ut, där finns en befrielse i det, att sätta ord på och så vidare. Ta bort skammen. Men jag tror också att vi har ett misstag i att om vi inte talar om det bara för att kanske jag upplever att det här är en brottning just nu. Nej, då pratar vi inte om det. Då gör vi ett ännu större misstag, tror jag.
Första delen du pratade om i alfagruppen, det att sätta en nyfrälst person till att leda en alfagrupp i sig. Jag brottas lite med den tanken. Vi pratade om det från det första du tog i kyrkan här. Att man behöver inte ha några särskilda glasögon, man behöver inte ha något teologiskt kunnande. Och...
Nej, det sa jag inte, att man inte behöver det. Nej, det sa jag inte. Nej. Det, för det behövs, såklart att vi behöver. Det är inte alls det. Vi behöver... Vi behöver professorer, vi behöver teologer, vi behöver allt. Så det är inte alls det. Utan då var det snarare utifrån längtan och min egen bibelläsning och så ger den vidare. Men jag tänker här med Viktor, han är såklart, jag ska bara säga med sätta, vi har tre samtalsledare i varje samtalsgrupp. Så vi tänker alltid lärjungaträning. Så du tar med dig, du går tillsammans med någon. Så han är inte själv så. Men att det, han är ju den bästa att leda samtalet.
Det har varit ett vinnande koncept över kyrkan i stort i världen. Att nyfästa, nytända människor får leda andra människor. För att de är oförstörda. Alltså de sitter inte, de är inte kopt i systemet ännu. Nej. Och sitter med en massa felaktiga tankar eller kyrkotraditioner. Men samtidigt att våga släppa taget då. Och lita.
Ja.
Det tycker jag är svårt.
Ja. Och jag tror det handlar jättemycket om att då vet man att det finns erfarna kristna som går med honom. Så jag hade inte satt honom helt själv. Hade jag inte gjort. Nej. Utan att det är...
Det känns skönt att ha någon slags filter eller censur liksom. Till att det inte går över till deras egna tankar. Utan att det finns någon slags...
Ja.
Kalle kyrkotradition eller riktlinje eller den enda backen.
Ja.
Att det här tror vi på i stort.
Ja. Ja. Precis. Ja, men det är jätteviktigt. En andlig övning. Jag tänker att det är utmaning att skicka här till herr kyrkoherde att prata om tro och föräldraskap. Alfa har gett ut den absolut bästa boken om föräldraskap som jag någonsin har läst. Men den finns nu bara på engelska, tror jag, som heter The Parenting Book. Det är samma författare som har skrivit Äktenskapskursen. Så det är den jättebra och väldigt liksom mycket frihet men också mycket fokus på Jesus. Så kommer ni över den, tänker jag, ni kan ta in som församling så, och ge. Men också, jag skulle vilja ge er en andlig övning innan vi går över i lite bön. Innan barnen trillar in. En andlig övning att faktiskt få koppla tillbaka till den som har varit med Herren har någonting att ge. Har någonting att säga. Så om du bara sätter dig liksom bekvämt. Det här är en övning som har gjorts långt tillbaka i kyrkohistorien. Och den här får du gärna skriva, för det här kan vara underbart för dig i din liksom egen bönestund. Och det är att vi tar det långt nu, en lång period, för det blir enklare för kanske. På vilket sätt har Jesus kommit till dig den senaste veckan? På vilket sätt har Jesus kommit till dig den senaste veckan? Jag ber om dig 2 minuter. vill jag att du väldigt enkelt delar några få meningar med den som sitter bredvid dig på det sätt som Jesus kom till dig under veckan. Och så skulle jag vilja uppmuntra dig att inte falla för frestelsen om det är så att du bara, nej, jag vet inte alls. Det här var något helt nytt. När jag ser inte honom, att faktiskt våga säga det. En minut för att dela.